Ja, god morgon och välkomna till alla morgonpigga. Jag har först några meddelanden. Mitt namn är Sverker Jansson. Jag är moderator för den här sessionen, IP i Nya Nät. Jag vill påminna om att ljudet spelas in, så alla, även frågeställarna i publiken, måste tala i mikrofoner. Och vi kommer att ha en medhjälpare här som springer fram med en mikrofon till er som vill ställa frågor. Under pausen så kommer det att presenteras tester av IPv6 och DNSSEC i utställningssal B. Vi har en programändring. Tyvärr så är Patrik Wettervalt har fått förhinder. Men det betyder ju att vi får höra desto mer från doktor Adam Dunkels. Adam är forskare på SIX och hans forskning har i år belönats med 3 fina forskningspriser. Först ut var Chester Carlstone-priset, forskningspriset som delas ut av IVA. Nummer 2 var Roger Needham Award som delas ut av Eurosys som är en avdelning av ACM. Och tredje priset var R-SIMS Core Bion Award. Det är helt otroligt faktiskt. Så varsågod, Adam.
Ja, tackar. Ska vi se om man får den här att fungera. Så. Ja, får tacka för introduktionen här och kul att vara här. Vi är ju här och pratar om IP och IPv6. Det är ett tema för i år. När man pratar IPv6 så pratar man ofta om adressrymden som det stora problemet. Med IPv4. Det är därför vi ska in med IPv6. Vi har för få adresser på internet. Men det jag säger här idag är att problemet är inte datorer. Alla datorer som kommer till på internet. Problemet är, det är inte ens mobiltelefoner. Inte ens när varje barn i Kina får 2 mobiltelefoner har vi ett problem. Problemet är mycket mindre än så. Och det här är så lite så ni ser det nog inte ens ni som sitter längst fram. Och det är lite grann poängen med det. Det här är en liten mikroprocessor, en liten radio och en liten antenn. Står ungefär som ett mindre frimärke, en gammal 10-åring. Kostar en spotstyver. Kan sätta sig var som helst på vad helst för ting vi vill placera den här på. Idag placerar vi ut såna här vi sätter dem på saker i vår närhet som vi inte tänker på sitter en radio på. Jag bara för att illustrera det. Jag tror att jag har några grejer i min ficka här. Nej, det hade jag inte med bilnyckel med mig. Bilnycklar med radiolås på. Man trycker på och öppnar bildörrarna med. Vi har också garagedörröppnare med radio. Sitter det såna här små grejer i. Det här är något som kommer än mer att komma. Och det är det som kommer att bli den stora användaren av IP-adresser. Vi tänker oss IP och vi tänker oss internet. Och vi tänker oss mikroprocessorer och tänker vi på datorer. Vi sitter här inne, vi har massor med datorer här. Det står en här och folk sitter med sina laptops. Men när man tittar på var mikroprocessorer säljs så visar det sig att den stora marknaden för mikroprocessorer är inbyggda system. Alltså datorer som sitter i sånt som vi inte tänker oss som datorer. Det är ungefär 98%, det här var några år sedan, 98% av alla mikroprocessorer går till inbyggda system. Och bara 2% hamnar i PC-datorer. Det är alltså farligt nära 0% av alla mikroprocessorer som hamnar i PC-datorer. Väldigt, väldigt mycket som används i inbyggda system. Och det här går uppåt. Det här har gått uppåt sedan dess. Det här var 2002, de här siffrorna ifrån. Och tittar man på utvecklingen, framförallt under 90-talet, så ser vi att utvecklingen inom mikroprocessorer går mot att det är de allt mindre mikroprocessorerna som säljs allt mer. De här som sitter i PC-datoret, 32-bitars och som kommer 64-bitars, de ligger ganska långt ner på kurvan jämfört med 8-bitars mikroprocessorer. Så väldigt klena, enkla processorer. Det är de som säljs i stora volymer. Skälet till att det är så här är det inbyggda systemet. Där sitter mikroprocessorer i stor mängd. Man kan se det här som en utveckling av det som kallas för Bell's Law of Computer Classes. Det var en lag som formulerades av en kille som heter Gordon Bell på 60-talet, mitten på 60-talet. Då sa han att ungefär var tionde år så kommer en ny typ av datorer som totalt slår ut de andra. Det är i alla fall dominerar, en ny dominerande typ av datorer. På den här tiden så handlar det om minidatorer som tog över från stordatorer. Alltså minidatorer i storleken som ett kylskåp ungefär på den tiden. Och han hade sett den här utvecklingen hända ungefär var tionde år. Och vi kan se den utvecklingen hända även nu. Man tänker oss att 80-talet så fick vi vår PC-revolution. Då fick vi en liten PC eller en stor PC. Mot slutet av 80-talet så hade väldigt många PC på sitt kontor. Från början på 80-talet så hade folk inte datorer. Kanske en dator per stort företag. Mot slutet av 80-talet så hade folk faktiskt en dator på sitt skrivbord. I väldigt stor utsträckning. Som hände på 90-talet var att vi kopplade ihop alla de här. Plötsligt så hade vi internet i var mans hem. 1999. Det som har hänt under 2000-talet är något betydligt mindre synbart men desto mer märkbart i alla fall som kommer. Det är nämligen det att vi har fått de här inbyggda systemen som plötsligt sitter i allting. Det här är något som vi inte ser. Vi tänker inte på det här. Vi tänker inte på att det sitter en mikroprocessor på vårt visakort. Vi tänker inte på att det sitter mikroprocessorer i alla såna här grejer vi använder. Vi tänker inte på att det sitter mikroprocessorer i bilnycklar. Vi ser dem helt enkelt inte. De finns där, men vi ser dem inte. Det som kommer hända nu, den väldigt tydliga trend vi ser, är att vi kommer att koppla ihop de här under de närmaste åren. Vi kommer alltså kunna koppla ihop inte bara alla som vi kan göra idag. Idag kan man nå vem som helst via internet. Vi kan alltså koppla ihop allting så att vi kan börja nå även fysiska saker som sitter ute i verkligheten. Vi kan nå allt ifrån vårt hem. Vi kan titta på temperaturen i vårt hem. Vi kan titta på lyserna i vårt hem. Vi kan sätta ut dem här i våra fabriker för att öka produktiviteten. Vi kan hålla koll på maskiner. Vi kan hålla koll på exakt när maskinen håller på att gå sönder. För vi kan känna av en vibration. Tack vare att vi har en liten mikroprocessor, en liten sensor och en radiosändare som sitter på maskinerna. Massor av dem. Ja, naturligtvis så har vi försvar. Kan man ha mikroprocessorer med sensor och radiosändare ute i olika sammanhang så kan man naturligtvis titta var det kommer fiender och sånt. Vi har medicinska tillämpningar såklart. Man sätter på en mikroprocessor, radiosändare och sensor på kroppen, på ett plåster. Så har man direkt tillgång till patienter och fysiska data. Vi kan samla in det nära man är. Vi behöver inte gå runt och köra ronden med en termometer. Utan vi har den här direkt tillgänglig. Mat. Vi sätter ut mikroprocessorer. Det här gör man redan idag. Sätter ut mikroprocessorer, radiosändare och sensor ute i jorden. Där vi odlar grödor. Salladshuvuden. Vin. Man håller koll precis på var det behöver vattnas, hur kallt det är, hur varmt det är. Ska man göra vin så vill man kanske veta var det är frost. För att då kan man göra sånt här isvin som är extra dyrt och extra fint. Man kan gå ut och göra studier i naturen. Man kan sätta de här i fåglars bon. Sätter man en liten sensor, mikroprocessor, radiosändare så ser man precis när de här fåglarna kommer in och ut ur sina bon. Det är sånt som kan vara väldigt svårt att göra annars. Vi kan gå ner och sätta det i vattnet för att kolla koll på vattnet. Vi har massor med saker som vi kan göra med såna här små mikroprocessorer med radiosändare och sensor. Och det här gör vi redan idag. Bara ta några exempel på vad vi gör på SIX. Vad vi har gjort på SIX. För 8 år sedan så hade vi ett väldigt tidigt ute med ett projekt där vi satte trådlösa sensorer på ishockeyspelarna i Luleå Hockey. Vi hade en pulsmätare, ett sånt där pulsband runt bröstet. Vi hade en kamera på hjälmen. Och vi hade en andningssensor som vi hade uppe i, den satt uppe i näsan på dem här. Det var något så skönt för hockeyspelare. Kanske därför som den första träningsmatchen då vi körde här så förlorade de också med 4-1 mot Brynäs. Men en teknisk succé i alla fall, får man säga. De gillade inte att ha den här uppe i näsan. Och sen var det en ganska stor batteripaket som vi hade satt på ryggen. Och det där gick ju sönder ganska snabbt eftersom det är en lite, vad säger, ja, fysisk sport i ishockey. Men det fungerade väldigt bra. Man kunde faktiskt se, man kunde sitta på läktaren med sin laptop eller med en Palm Pilot iPad. Ja, iPad var det, var väldigt hett med iPad just då 2000. Man kunde alltså titta på pulsen gick på spelaren under matchens gång. Otroligt coolt verkligen att se det här. Spelarna ville inte ha en kamera på hjälmen för den var lite för tung för honom att känna att den. Men en av domarna hade den. Så man kunde se faktiskt i realtid hur domaren såg på matchen. Jag tror inte att de skickade ut faktiskt till publiken för att det skulle kanske vara lite känsligt. Men i alla fall så kan man se på det ute på nere vid ringside. Eller ja, ringside på matchen. Otroligt coolt. Otroligt tidigt. Några år senare, vi har fortsatt jobba med det här. Några år senare så gjorde vi ett annat projekt tillsammans med Saab. Där vi satte såna här IR-sensorer, infraröda sensorer, värmesensorer på de här radiosändarna, mikroprocessorerna. Så att man kunde känna av om det gick någon framför dem, att det hände någonting, en värmekälla som rörde sig. Tanken med det här var att man skulle kunna känna av folk som gick in och ut ur byggnader. Och kunna följa dem om man hade några sensorer. Det här var samtidigt som FN var väldigt aktivt i forna Jugoslavien. Där hade de stora problem med snipers, krypskyttar som gick in i byggnader. Och när de hade gått igenom en byggnad och sett att den var tom så krypte in folk sen och ställde till med problem. Och tanken med ett sånt här system var så att man skulle, medan man gick igenom byggnaden, kunde sätta ut såna här små sensorer. Som sen registrerade rörelser som skickade ut den här informationen med radio. Och så samlade ihop det utanför huset. Så kunde man också, man kunde få ett larm när det hände något. Man kunde också se var folk hade rört sig. Funkade väldigt bra. Vi körde en demonstration på Saab 2004. Det är inget som användes på riktigt. Men med en demonstrationstillämpning av hur det här fungerar. Det vi håller på med nu är ett annat projekt som är lite grann i samma anda, men ändå betydligt tyngre. Vi sätter ut sensorer ute i Bottenviken utanför Öre älv. Tillsammans med Umeå Marina Forskningscentrum. För att hålla koll på vattenkvaliteten. Salthalt, syremättnad. Vi har, sånt här gör man redan idag. Man är ute och kollar sånt här idag. Då kör man ut en båt. Så kör man ut med en liten ubåt. Stor som, ja, så här någonting. Som man åker ner med tre stycken vattencylindrar som man plockar upp vatten i. Och det kostar ett par hundratusen att köra ut den här varje gång för att det måste massa manskap och det ska ut och det ska bensin och det allt möjligt. Och så får man upp en liten cylinder med vatten. Här kan vi göra det i realtid. Hela tiden. Hålla koll på sådana saker. Ute i Östersjön. Miljöövervakning är naturligtvis väldigt spännande. Men vi är inte de enda som håller på med sånt här. Det här är att sätta sensorer med radio och mikroprocessorer på sig. Det är något som verkligen händer ute i världen idag. Det här är en bild från Madrid. Jag kan inte säga vad det här heter. Space Tower, rymdtornet. Rymdhuset på, heter det på spanska. Jag kan inte uttala det, jag vågar inte göra. Nytt byggt hus. Som har inga väggar inuti sig. Inga fasta väggar förutom de bärande väggarna. Man kan flytta runt alla väggar, bygga om varje våning precis som man vill ha den. Problemet med det är ju att lysknappar ofta sitter på väggarna. Man vill ha en lysknapp när man går in genom dörren så går man in och så tänder man. Men om man har en vägg som man kan sätta lite var som helst så kan det vara lite jobbigt att dra en lång kabel in i den där för att faktiskt bryta strömmen. Det är så en lysknapp funkar idag. Istället så har man tagit fram lysknappar som är trådlösa. Helt trådlösa. Det är ingen kabel inne. Ja. Det är ingen strömbrytare inuti. Utan det, istället så sitter en liten radiosändare, lite mikroprocessor. Så när man trycker på den där så skickar den en signal till lamporna i rummet och säger nu ska ni tända er. Det sitter en radiomottagare på varje lampa som bara faktiskt tänder de lampor som ska tändas när man trycker på knappen. Och det är riktigt häftigt här. Är att de här lysknapparna är alltså helt batterilösa. Det sitter inte ens ett batteri i de här. De drivs av den energi de får från fysiska knapptrycket. Det sitter en liten piezoelektrisk eller spole i den här, eller vad det kan vara, som faktiskt använder sig av den energi som man ger upphov till. Den kör den här kretsen ett varv, skickar iväg en radiosignal och sen gör den inget mer. Sen händer inget. Fram till man trycker nästa gång, då gör den samma sak igen. Det sitter ungefär 1500 sådana här i det här huset. Dessutom sitter den här bilden visar temperaturmätare, temperatursensorer. Lite fler 1800 drygt. Också batterilösa, också trådlösa med solceller. Som drivs av solceller från det ljus som finns. Dels naturligt från solen men också från lamporna som sänder ut. Så man kan hålla koll på värmen och styra luftkonditioneringen på ett betydligt bättre sätt än vad man kan göra annars. Så det sitter alltså sammanlagt 4000 såna här trådlösa. Ja, det sitter nog mer förstås för att det sitter på varje lampa också. Så att, men kanske en 10 000 radio, mikroprocessorer och sensorer i det här huset. Här är en bild från San Francisco. Där parkering är ett stort problem. Stort problem tydligen. Det var en incident här för några månader sedan då en kille blev ihjälskjuten över ett bråk över en parkeringsplats tydligen. Så det är verkligen ett riktigt problem. Och det man gör här är att sätta ut trådlösa sensorer i marken, i vägarna. Vi ser här en magnetsensor som känner av om det står en bil bredvid. Och gör det så säger den, berättaren att det står en bil här, skickar iväg ett meddelande som plockas upp av nästa mottagare här. Jag tror att det är den som vi ser där. Sitter någon där också. Så skickar det här vidare fram till en basstation någonstans en längre bit bort där, som plockar upp den informationen, publicerar den på Google Earth så det ser ut så här. Då kan man se var finns det lediga parkeringsplatser, var är det upptaget. Får man det såklart på sin mobiltelefon och sånt, så att man kanske en GPS-mottagare. Här är en bild ifrån när man satte ut den här från New York Times som var ute och lanserade det här för några månader sedan. Det här tror jag är CEO för företaget eller något sånt. Så att det här är sånt som händer idag. Trådlösa sensorer som placeras ut i verkligheten för att mäta av saker och ting. Bara för att kolla lite grann på. Det är alltid trevligt att kvantifiera sånt här och säga vad är business i det här. Så jag grävde upp lite såna här market analysis-företag som tittar på sånt här. Och de säger ungefär samma sak allihopa. Att, ja, den här marknaden kommer att gå uppåt jättemycket. Och det är massor med nollor till vänster där. Och det är, jag tror, US dollars, men det spelar inte så stor roll. För det är väldigt så många nollor. Så att det ska vara många nollor i vilken valuta som helst. Och det går uppåt jättemycket. Närmaste 4 år. Frost and Sullivan går uppåt, det är massa nollor. Spikrakt uppåt, Forestry Research. Alla säger ungefär samma sak, att det här är sånt som kommer att gå spikrakt uppåt och hända jättemycket under de närmaste 4-5 åren. Smarta hem eller bara smarta saker som pratar trådlöst med varandra, som känner av den verkliga världen. Och det kan man säga. Det här kommer inte som någon nyhet, i alla fall inte för mig. Jag har hållit på med det här i ett par år nu. Och sett det här hända, att man kopplar upp saker till med framförallt med IP. Det här är några saker som min programvara sitter i idag. Det är lite olika containersäkerhetsutrustning som man sätter på containrar för att kolla om de har blivit öppna. Sådana här containrar man skickar över de stora fraktfartyg. För att hålla koll på de här och se om de är... Någon har öppnat dem eller stängt rätt, eller om temperaturen har gått upp inne i containern eller så sitter det såna här ute på dörrarna och känner av saker, skickar information trådlöst till en basstation som sitter på fartygen eller i hamnarna, som sen skickar vidare det här via satellit som man kan hålla koll på det sitt, hemma helt enkelt, som äger lasten. Och det pratar IP idag. Det finns såna här utrustning, sträckkodsläsare pratar IP idag. Man läser av sträckkoder, satellitsystem där uppe. IP finns redan i massor med saker som vi inte tänker på. Bilmotorer, BMW, M-serien, vet jag, sitter IP, har IP-adresser att man kan koppla in sig med en sladd och läsa ut allting som finns i den här datorn samlar på sig. Så att, men det här är ofta trådbundna system. Ja, inte riktigt alla. Och det vi ser som händer nu är att de här två håller på att gifta sig. IP och trådlösa små enkla sensorer kommer att flytta ihop. Så vi kommer att få IP-adresser i princip vad som helst. Så om man tittar på det här tekniskt. Vad är de tekniska utmaningarna för att göra en sån här grej? Ja, den stora utmaningen är att vi har väldigt ont om resurser. I form av minne, energi och bandbredd. Vi är vana, tänker vi oss IP och internet, så är vi vana vid att vi har gigabyte, gigahertz, gigabit, terabyte. Vi har massor med hårddiskar, massor med processorer. Här har vi helt andra system vi pratar om. Har man på en sån här litet kort så har vi kanske 10 kilobyte RAM. Upp till 100 kilobyte ROM som vi kan lägga vår programkod i. Vi har energi eller effektförbrukning på milliwatt. Vanligtvis när man pratar om en laptop som man ju ser som en ganska strömsnål enhet, så pratar man alltså tiotals watt, kanske 30 watt. Ja, vi vet ju alla att man har laptop i knät som blir ganska varm. Det är som en glödlampa, liksom. Den är väldigt varm. Det drar ganska många watt. Här pratar vi milliwatt. Skälet till att vi måste ha milliwatt är att vi gärna vill ha såna här, leva på väldigt enkla strömkällor. Trycker man på en knapp så genereras det inte så mycket energi. Man får inte ut så mycket, man får inte ut några watt eller sånt. Utan det är små energimängder. Så kör vi på batterier så vill vi att de här ska leva länge. Ska vi sätta ut såna här i våra jordbruk så vill vi inte gå ut var tionde dag och byta batterier. Det lönar sig inte. Så har vi dem i de här lamporna här uppe så skulle det inte vara så kul att byta batterier. Ens varje år skulle vara svårt. Alltså. Det är inte så kul att gå upp dit. Så att på batterier ska jag leva väldigt länge. Det betyder också att vi inte har så mycket bandbredd. Vi är ju vana vid stora... till och med hemmen så har man ju många megabit nu. Alltså. Här har vi kilobit. Så att det är vissa tekniska begränsningar som gör att det här blir utmanande för oss att hålla på med det, helt enkelt. Det är det som är så roligt, vi som håller på med forskning och den tekniska utvecklingen gillar naturligtvis det. Hade det varit för lätt så hade det varit kört för oss. Det hade inte varit nu. Det hade vi gett upp direkt, för det hade inte varit så kul. Så vi gillar ju våra utmaningar. Att spara energi är alltså väldigt, väldigt viktigt. Spara effekt, förbrukning är väldigt viktigt. Och det intressanta är att det som drar mest på en sån här, det är inte mikroprocessorn. Eller, vi är vana vid att tänka att mikroprocessorer drar mycket Intel som ökar på prestandan och sänker effekten. Det är alltså radion, det är kommunikationen som drar absolut mest. Så att på något sätt så måste vi hantera det här. På något sätt så måste vi kunna få bort så mycket kommunikation som möjligt. Så tänker man sig, okej, radio drar mycket energi. Okej, då kostar det nog att sända. För det vet vi när vi pratar i mobiltelefon, att ju mer man pratar, ju mer man skickar, desto snabbare dör batteriet. Det visar sig att i de här systemen så är det faktiskt att lyssna som kostar mest. Man mäter upp det här mått från oscilloskop som visar på strömförbrukningen för att göra olika saker. Det vänstra är att skicka ett litet datapaket och det högra är att ta emot samma datapaket. Eller egentligen bara för att lyssna efter det här datapaketet. Jag vet inte ens om jag tar emot det. Det vi ser till vänster här är att det är uppe runt 7 milliampere i just det här fallet och med just den här radion. Det är lite mer för andra och kanske lite mindre för några. Och att lyssna efter trafik kostar alltså lika mycket. Kostar ungefär 7 milliampere i det här fallet. Så att vi kan alltså inte göra så att vi bara... Ja, vi minskar vår energiförbrukning genom att undvika att skicka data. Och så lyssnar vi istället. Och så skickar vi lite. Vi måste verkligen få ner både och. Vi måste lyssna så lite som möjligt. Och skicka så lite som möjligt. Så gör vi då. Vi måste lyssna... Och vi vill gärna höra vad våra granne säger, för att ska vi relära den här informationen över San Franciscos gator så måste man ju vara med någon gång. Man måste lyssna på grannarna och höra detta. Så att vi måste synkronisera det här på något sätt. Vi har några olika sätt vi kan göra det på. Det enklaste sättet är att vi helt enkelt alltid lyssnar på några av de här. Vi bygger upp ett nätverk som ser ut så här. Som en kärna och sen har vi en i mitten här. Den här är alltid på. Vi drar en sladd dit. Vi kanske kan ha, om vi skulle säga att vi sätter i det här rummet. Då sätter vi såna här små saker i taket där. Och så sätter vi ner ett hörn där vi har en stor eluttag. Så kopplar vi in oss där. Det funkar jättebra. Det funkar jättebra när man har ett sånt här rum. Inte riktigt lika kul om man är ute till exempel en vin, plantage eller man är ute i odla sallad. Det är inte alls lika lätt att dra ut en sladd ut i en vingård. Då måste vi bygga ett nät som ser ut så här. Att de faktiskt skickar vidare den information de har från varann. Och då har vi inte längre råd att ge de här som måste lyssna en stor sladd. Vi måste hitta på andra sätt att göra det här på. Och vi har ju hållit på med det här nu. Man ser det stort. Forskningssamhället har hållit på med det här i 10 år. Kom fram till lite olika sätt att göra det här på. Och till slut landa på väldigt enkla sätt. Där man helt enkelt slår av radion så mycket som möjligt. Slår på den precis några millisekunder per sekund. Och slår man ner igen. Slår på, slår ner. För att skicka ett paket så skickar man en radda små paket först. De här säger att ja, nu måste ni vakna för nu kommer det någonting. Nu kommer det datapaket här snart. Jag skickar en rad sådana här. När lyssnaren som är på, råkar vara just här, hör ett sånt paket, då slår de på och säger okej, nu är jag beredd, nu kan jag höra det här datapaketet som kommer. På det sättet så skiftar man bördan från mottagaren till sändaren. Sändaren får göra lite mer jobb, men det är faktiskt betyder fler som ligger och lyssnar än det som sänder. Sänder gör man inte så ofta. Det är okej. Så det kan vara lite smart också att säga att okej, vi säger till att vi kan svara på den här. Vi säger, mottagaren säger okej, jag är med nu, skicka direkt. Då behöver ni inte skicka så många sådana här startpaket i början. Så att vi kan hantera det här nu. Vi har lärt oss göra det här. Vi kan göra det även ännu smartare genom att synkronisera klockorna på de här två så att de är mer precis. När mottagaren är vaken, då vet sändaren det och säger okej, precis då ska jag skicka ett paket. Då får man ner strömförbrukningen. Då är man nere på de milliwatt som vi behöver för det här. Då kan vi faktiskt köra såna här saker i 10 år på vanliga batterier. Ja, i alla fall några år på vanliga batterier. Lite större batterier, lite bättre batterier så nu är vi upp till 10 år. Plötsligt kan vi köra en riktig kommunikation med såna här små system under väldigt lång tid, körande på batteri. Vi behöver inte begränsa oss till att bara skicka eller begränsa oss till att koppla in de som ska lyssna in i väguttaget. Utan vi kan faktiskt vara med. Vi kan köra ett fullständigt nät på såna här system på bara batterier under väldigt lång tid. Och plötsligt så öppnar sig dörren för att koppla ihop det här med IP. Vi kan, eftersom vi kan köra ett riktigt nät så kan vi också koppla upp de här på ett IP-nät. Och det kan jag säga, det var ju vi som var först med att göra det här. Något som är väldigt stolt över, såklart. Programvara som vi tar fram på SIX. Operativsystem för sådana här väldigt små begränsade processorer som heter Contiki. Var det första att stödja IP-kommunikation för den här typen av väldigt begränsade sensorer, väldigt begränsade inbyggda system. 2001 så släppte vi micro-IP, TCP-IP-stack, väldigt liten. Den första fullt RFC-compliant, alltså som stödde det som krävdes av RFC-erna för att köra IPv4. I 6 kilobyte kod, ungefär 5, 6, 4 beroende på lite grann vilken process man kör. 1 kilobyte RAM. Man kan fundera ännu mer om man vill. Om man är villig att offra vissa av de krav som från RFC. Vi lade till andra saker som header compression till det här lite senare. Men släppte det här som open source. Det blir väldigt välspritt, väldigt välanvänt världen över. Sitter den här programvaran i ett 100-tal företag som jag känner till som använder det här. Så det är väldigt välspridd programvara. Och som sagt, den lilla minneskraven på den här stacken, det kommer, priset för det är att man får lite sämre prestanda. Man får genomströmning. Vi kan inte köra peer-to-peer file sharing med våra små system. Men det är i flesta fall så är det helt okej. Eftersom vi inte har så mycket data. Ska vi skicka en liten mätsignal så har vi har inte en stor film att skicka. Då är det helt okej att det är lite lägre prestanda. Det viktiga är att vi faktiskt kan kommunicera med dem här. Det kanske mest slående exemplet på det är det här. Det är CubeSat. Det är den här lilla satelliten som ser ut så här. Det är en liten satellit, 10 gånger 10 gånger 10 centimeter. Väger max 1 kilo. Man sätter i lite grejer i den här för att mäta. Det är en stålram, stålkonstruktion så här. Sen sticker man in saker som kan mäta utrustningen i den här. Får väga max ett kilo. Sen skickar man upp ett gäng sådana igen. Ser ut som ett stort kylskåp ungefär. Skjuter upp de här i rymden. Den spottar den där ur sig. De här små satelliterna i den omloppsbana den ska ha. Används bland annat för att mäta jordens magnetfält. För att kunna se om man kan förutsäga jordbävningar. Så har de sådana här små satelliter som tittar på förändringar i magnetfältet. Jag hade suttit och lekt kan man säga med den här programvaran. Mikriper sett att man kunde få ner storleken till. Ja, man kunde faktiskt köra på 128 bytes ram. Det är alltså mindre ett sms. Så gick att få. Man kunde köra fullständig IP. Ja, det är inte helt compliant med RFC för att man måste kunna ta emot ett större paket än så. Men det gick i alla fall. Man kunde köra en webbserver. Man kunde köra Telnet till den här. Det gick liksom jättelångsamt, men det funkar. Och jag var ju roligt så här. Och kul, det här, men ingen kommer någonsin vilja köra det här för det är så segt. Det går inte. Får jag ett mejl från de här, från CTO från det här företaget. Som säger, vi är så himla glada. För vi hade precis 128 bytes ledigt i vårt system. Och vi ville verkligen få upp IP där. För det är så smidigt att kunna prata IP med de här. Så inte nog med att de bara hade använt det här. De har ju skjutit upp det i rymden också. Och det visade sig att skälet till att de inte behövde så mycket data var för att det var bara för styrsignaler, väldigt lite data de skickade. Och de hade väldigt långsam länk i alla fall, så att de kunde inte skicka så mycket data än sån här mikrovågslänk som gick upp till de här. Men de har alltså kört det här, verkligen kört IP en väldigt, väldigt litet minnesutrymme, just för att möjligheten att prata var värd betydligt mer än den faktiska prestanda som de kunde få. Så prestanda, och pratar man prestanda i, alltså ett problem med IP är att de här headers är ju väldigt, väldigt stora. Ja, okej, vi är vana vid Ethernet och gigabit och sådana grejer. Då är en header försvinnande liten del av ett paket. Men här pratar vi alltså väldigt små paket. 128 bytes, typiskt storlek på ett sånt här radiopaket. Har vi då en TCP-IP-header eller UDP-IP-header på 40 bytes IPv4, det är ganska mycket. Och så tänker vi så, okej, IPv6, vi behöver lite större adressutrymme här när vi har så många små system. De är uppe i 40 plus 20, vi är uppe i 60 bytes. Det är hälften av våra datapaket som går åt till bookkeeping. Till att bara hålla reda på saker. Hjälper oss inte speciellt när vi ska göra en tillämpning. Det här är bara, det är bara overhead. Det är bara bookkeeping. Vi måste bli av med det här på något sätt. För att få det här att funka. Och ja, det kan vi faktiskt göra. Det finns, och det här är en gammal teknik. Header compression. Ursprungligen är alltså väldigt gammalt. Ett sätt att komprimera de här stora headersna till en betydligt mindre data. Paket eller databit som, eftersom det, man skickar väldigt ofta samma sak i de här headrarna. Det kan vara så att man kör till exempel det samma fil som man laddar ner. Då vet man att det är alltid samma header som kommer. Med en liten skillnad i varje. Det vill säga att nu är nästa sekvensnummer på den här och så kommer. Och då kan man skicka bara skillnaden här. Man vet liksom vad som har hänt sist. Då kan man säga att det här, den som skickar säger det här är det som du hörde sist. Plus en liten skillnad. Då kan man få ner storleken från de här 48 eller 60 bytes till bara några få bytes. I de här trådlösa sensornäten så har vi ännu bättre förutsättningar för att göra det här. För då vet vi ännu lite mer. Det är inte generellt datakommunikation som vi är särskilt intresserade av. Utan vi är kanske intresserade av att samla in temperatur. Nu är det okej, då vet vi det. Det är bara temperatur som kör på de här. Då kan vi komprimera ännu mer, för då kan man säga att det här är den typiska, vi kanske har fyra typiska headers som alltid kommer att komma. Då kommer det se ungefär likadan ut, fast med lite skillnad. Får man ner ännu mer. Så vi är nere på bara några få bytes här. Den här sättet att komprimera headers blev formaliserat och standardiserat. 2005 startades den working group inom IETF som heter 6LOWPAN. Sexan står för IPv6, Low Power Personal Area Networks. Som tog det här och såg att okej, vi se till att göra en standard där. Kom ut med en RFC 4944 2006, slut på 2006 tror jag den kom. Inte helt perfekt. Det vi håller på just nu är att göra om den här så att den passar bättre. Vi har ju lärt oss mer hur de här systemen funkar när vi har börjat använda på riktigt. Vi kommer att komma ut med en ny version, uppdaterad version av den här. Men det finns i alla fall en RFC för att göra det här. September 2008. Så tack vare att det nu finns tekniken. Vi har header compression. Vi kan göra det här väldigt effektivt. Vi kan göra nätverk av sådana här väldigt effektivt. Då finns det egentligen ingen skäl till att inte köra IP i den här framväxande typen av nät längre. September 2008 så startade vi något som kallas det IPSO Alliance, the Internet Protocol for Smart Objects Alliance. 27 företag var vi som startade här, bland annat Cisco, Atmel. Atmel är ett av de stora företagen som tillverkar mikroprocessorer, de som sitter i såna här grejer. Det sitter ofta någon hårdvara från Atmel. Cisco är naturligtvis ett stort. Ericsson, SAP, Sun och Six. Just för att föra ut budskapet att IP är ju faktiskt helt rätt val för den här typen av små system. Vi har kört IP i 30 år. Vi vet att det har visat sig fungera väldigt bra för en väldigt, väldigt många typer av tillämpningar. Vi kan köra allt från T-net kör man kanske väldigt mycket i början. Nu kör vi kanske peer-to-peer file sharing eller Skype eller webb eller mail eller IRC. Allt sånt här funkar. Allt går att köra över IP. Vi tror att precis samma sak kommer hända med den här nya näten. Vi kommer att säga att vi kommer köra IP i stor skala. Tack vare att vi har testat IP så stort. IP är faktiskt det protokoll som har testats i störst skala. Det kör över internet. Slänger man in ett par miljarder nya såna här noder så det är det självklara valet, säger vi. Det finns idag en uppsjö av mindre icke-standarder, kan man säga. Flera såna här som har tagits fram just för att man ser att såna här system har väldigt specialiserade krav och specialiserade behov. Det man kan säga är att utvecklingen som vi har sett då är att de kan inte prata med varandra. Hela den här branschen kokar av aktivitet, men vi kan inte koppla ihop saker och ting. Tack vare att de här icke-standarderna inte kan prata med varandra. Vi ser IP som svaret på det här, lösningen vägen framåt. Jag sitter själv med i tekniska styrgruppen för den här alliansen. Vi är 5 stycken. Cisco, Sun, Berkeley, Eka Systems. Oktober 2008, alltså bara en vecka sedan, så gick vi ut med det kanske första påtagliga konkreta resultatet av samarbetet inom den här alliansen. När Cisco, Atmel och Six gick ut gemensamt och annonserade världens minsta IP-version 6 stack för såna här små system. 11 kilobyte kod, 2 kilobyte RAM ungefär. Funkar jättebra att köra på sån här. För fullständig IPv6. Går igenom en de compliance tester som finns. Det finns IPv6 Ready. Finns en organisation som har testsviter för att köra det här. Det är den första som går igenom i den här skalan, som går igenom alla de här testerna. Och det här är integrerat i operativsystemet Contiki som vi har tagit fram. Tack vare att den här finns som öppen källkod så ser vi att nu finns det egentligen ingen skäl till att köra annat än IP i den här typen av den nya framväxande näten. Miljarder nya små radionoder som sitter överallt kommer att köra IP. Vi kan köra IPv4, har vi kunnat köra sedan tidigare. IPv6, det är många som tror att det krävs på grund av de stora mängderna noder. Vi kommer behöva fler adresser. Nu har vi den programvaran. Vi har den som open source. Kan användas av vem som helst. Så vi ser alltså helt enkelt miljarder nya IP-noder som kommer att gå ut, koppla upp verkligheten med IP-nät. Alltså man sätter ut känselspröt, sensorer, känner av temperatur, känner av luftfuktighet, styr lampor, sitter i allt från våra hem, våra hus, våra bilar, kanske även på våra personer, i alla fall när vi är inne på sjukhus. Det här, det här kommer att hända. Det kommer att köra IP, säger vi. Tack vare den programvara som finns, tack vare de nya standarder som finns, så kommer vi att köra IP ute i verkligheten på en helt ny skala än vad vi är vana vid sedan förut. Och ni är välkomna att besöka webbsidan för Kontiki-projektet. Och jag är beredd att ta frågor.
Jag gratulerar för väldigt fin grej som du har hittat på.
Tackar.
Perfekt. Jag undrar, vad är skillnaden? För det första, jag såg det var något fel i din presentation. Du sa att det var baserat på IPv6, men det stod IPv4. Jag tror det är tredje bilden bakifrån.
Ja, just det. Precis. Ursprunget till programvaran är IPv4.
Ja, okay. Men det har inte aldrig haft IPv6 i stacken. Det var det gamla IPv4-stacken som du använde, var det så?
Ja, precis. Ja, okay. Det bygger
då är det
på
jag som uppfattade fel. Det var någon arbetsgrupp som heter Robusted Compression i ITF.
Ja.
Och där hade man ju dels ROC. Mm-hmm. Det fanns en annan arbetsgrupp, en annan lösning. Jag tror det var Siemens som hade tagit fram. Den heter Pretty Good Header Compression.
Mm.
Vad är största skillnaden mellan den här RFC:n som du hade jämfört med de andra?
Den stora skillnaden är att de header compression sätt som finns sedan tidigare, så robots header compression till exempel, de är gjorda för talströmmar, de är gjorda för webbtrafik, de är gjorda för filöverföringar. Så att de bygger väldigt mycket på att man kan förutsäga vad som kommer härnäst. Ja, och kommer inte det som kommer här. Skillnaden mellan två paket man lägger till 5 på ett fält och så får man nästa paket. Och missar man ett paket så provar man att lägga till 5 igen och så kan man kanske blåsa upp det nya. Skillnaden här är att vi har den typen av trafik är inte riktigt lika mycket av. Alltså, istället så har man den här trafiken där det kommer från många noder men ungefär samma sak. Så att man vet väldigt mycket av det som finns i huvudet. Jag ska se om man kan ha. Till exempel så vet man att nästan allas source address är väldigt, väldigt lika förutom en liten skillnad på slutet. Och då kan man säga att okej, vi vet vad nätets adress är. Då behöver vi inte skicka den. Då säger man bara en bit och säger att det här är nätets adress. Likadant så skickas kanske de flesta till samma destination. Och man har även andra saker uppe. Och det finns även i efterföljande headers som är lika över hela nätet snarare än per flöde. Så att den stora skillnaden är att tidigare header compression är per flöde. Att man kan göra flöden effektiva här. Här är hela nätet som blir effektivt. Får man säga.
Kan du berätta lite om mesh-delen utav protokollet?
Ja, det är alltså. Jag ska bara dra upp bilden som man har. Mesh, routing kan man säga. Det man kan säga där, det finns olika sätt att göra routing i de här näten. Men det finns ingen standardiserat sätt. Det finns ingen ITF-RFC för att göra IP-routing i de här än. Det som vi håller på med är att starta en arbetsgrupp inom ITF. Det har startats i den här arbetsgruppen inom ITF som heter ROL, Routing and Lossy Low Power Networks, för att standardisera den här mesh-routingen på IP-nivå. Det som de flesta gör idag är att köra under IP. Att man har ett sånt här IP-baserat nät. Det är det vi även har gjort. Att man kör mesh-routing under. Så att man skickar in ett paket och sen tar ett routing-lager handen under. Men man vill gärna föra upp det här till IP-nivån så att IP är medvetet om den fysiska topologin och den väg som paketen går. Det finns protokoll. Det finns något som heter ADV. Det finns DSR. Det finns ett antal såna här mesh routing, ad hoc routing protokoll redan standardiserade av ITF. Och frågan är lite grann öppen just nu om man ska använda ett sånt eller om man ska ta fram något nytt. Det finns någon som säger att de gamla fungerar väldigt bra. Det finns någon som säger också att det finns inbyggda begränsningar i gamla routing protokoll som har att göra med minnesanvändning. Så att de inte riktigt passar för sådana här väldigt väldigt begränsade noder. Ja, det finns i Kontiki. Det vi har i Kontiki just nu ligger under IP. Det vi kommer att göra under hösten här nu, det är att föra upp det till IP-nivå så att vi kan göra just för att driva arbetet i den här ITF-gruppen. Så att folk kan använda det och testa det på riktigt. Räckvidd på, ja, det är lite grann beroende på omgivning. Inomhus 40 meter, utomhus 100 meter. Har man väggar i vägen så kanske så blir det mindre. Men det är liksom tiotals meter kan man säga. Förlåt? Ja, just det. Jag kanske ska upprepa frågan här. Den tidigare frågan var räckvidden och den här frågan var vilken frekvensband. 2,4 gigahertz är frekvensbandet som vi kör på. Det finns också, och det är det som den här standarden som heter 802.15.4, den finns definierad på 2,4 gigahertz bandet. Det är det öppna, samma som Bluetooth och Wi-Fi kör. Sen finns den också definierad på 868 megahertz i Europa, 918 i USA. Det är en sån här öppna frekvensband.
Ja, vi pratar ju här om väldigt små applikationer. Går man tillbaka en 10 år i tiden så pratade man mycket om att det var Java som var språket på de här små applikationerna. Finns det någon koppling här mellan Java för funktionalitet och Kontiki för kommunikation till exempel?
Ja, det är en jättebra fråga. Det finns många kopplingar till Java. Vi har kört Java på Kontiki sedan per år just för att testa det här. Och Java i sig fungerar väldigt bra. Språket Java fungerar väldigt bra för att köra på sådana här. Problemet med Java, grejen med Java är att det finns väldigt mycket libraries som inte funkar. Så att man får en Java som är nästan Java. Men det finns ett företag i San Francisco som heter Centilla som faktiskt har gjort en Java som går, nu är inte jag Java-kunnig så att jag vet exakt vad man heter, men jag tror att den är i alla fall certifierad under den minsta sortens Java CDL. Ja, jag vet inte exakt vad den heter. Som kör på sådana här system. Så att man kan skriva program i Java och faktiskt köra på nätverk av sådana här väldigt små system. Det man kan säga är att det går väldigt långsamt. Och de som har det är väldigt många som har köpt in det här företagets hårdvara och mjukvara. Men som inte tycker om att det går så pass långsamt som det gör. Det går lite segt. Och hellre kör Kontiki då på dem. Eftersom det är skrivet i C och lite mer effektivt. Men personligen så tror jag att vi kommer inte att hålla på att programmera de här så väldigt mycket på den nivån. Det är inte som, man kommer inte att se dem på, man kommer inte att vara nere på nodnivå och programmera. Utan snarare på nätnivå. Att man programmerar ett nät. Och då, ja, kanske Java är rätt lösning, men det kanske är något annat också. Men Java är helt klart på banan, definitivt.
Ja, om man nu kopplar ihop de här små enheterna så infinner sig ju snart frågan naturligtvis om man börjar köra viktiga saker på detta. Och det är ju säkerhetsaspekterna. Mm. Och vi är väldigt begränsade resurser och så vidare. Jobbar ni något med någon ovanpåliggande metod för att på något sätt säkra upp detta?
Ja, det är en perfekt fråga för det är väldigt, väldigt viktigt. Och kryptering, det är något som man har tänkt på redan när man satte radiostandarden här, 802.15.4, så sa man att AES-kryptering ingår by default. Så det finns med på alla de kretsar som man kan köpa som utför hårdvara. Hårdvara stöd för AES-kryptering. Det räcker ju inte för allt att bara kryptera trafiken så. Men då har man den där och sen kan man lägga på andra nyckelhanteringssystem är det man på. Det som de flesta gör och det man går ut industriellt är att man sätter en nyckel på alla sådana här så att man har samma på alla. Den ger man dem när man sätter ut dem via en annan sätt. Till exempel via IR eller fysisk kontakt. Och sen är det tyvärr så att som vanligt så är säkerheten en sån grej som man börjar se lite mer när man väl får ut de här. Och det kan väl hända att man måste uppdatera dem de routingprotokoll och det som kommer tack vare det här också. Jag är själv ingen säkerhetsexpert, men jag vet att folk tittar väldigt mycket på det här. Bara så bara i morse så började diskussionen gå på mainlistan kring den här nya routinggruppen inom ITF. Med säkerhetsaspekterna för routingprotokollet, om man ska kunna lura det eller inte. Så att det finns helt klart med i bilden. Tror jag någon.
Vänta lite.
Ja, jag upprepar en sån. Just det. Frågan var alltså, hur är det med konsumentsidan? Kommer såna här billiga radiokretsar att komma så man kan köpa det som privatperson? Det man kan säga, jag ska bara visa den här bilden, var den där. Det tror jag, definitivt. Det börjar bli så pass billigt att köpa den här hårdvaran som krävs, de här små radiogrejerna. Så att det finns ju redan idag, så finns det elmätare. Som sätts ut. Jag fick en ny elmätare för några månader sedan själv. Den tror jag kör på den här radion faktiskt. Och så att det är sånt som börjar liksom smygas in. Snart så kan man köpa Claes Olsson, så kan man gå och köpa en fuktmätare för vinden eller som bygger på de här sakerna. Det tror jag definitivt. Jag pratade med en kille igår som började bygga leksaker med sånt här. Han kunde inte säga vilka leksaker eller vad, men jag kan tänka mig att så fort McDonald's börjar stänga sånt här i sina Happy Meal och sånt där. Så att det kommer definitivt att komma, det tror jag.
Fler frågor?
Jag har en fråga, men det ligger lite utanför det som du har pratat om. Men har ni tittat någonting på signalteknik, paraboliska antenner och liknande? Det här är för att kunna öka räckvidden. Det kommer inte kosta mer energi för att du har en parabolisk antenn, utan du placerar bara processen mitt i. Då blir det självgående på det sätt som du säger. På det viset kan du bygga upp ett masknät över väldigt stora avstånd, även genom rymden. Jag ser att du nickar, det är inte obekant, men du hade inte nämnt någonting om det, utan du talar om räckviddsbegränsningar och så vidare. Men det här finns ju utvecklat, du kanske kan kommentera det, jag behöver inte säga mer.
Ja, jag kan säga, vi har ett projekt just nu där vi håller på att titta på riktantenner. Problemet med riktantenner är att de ofta kan vara rätt stora, fysiskt stora, man måste ha... Det finns fysiska begränsningar i våglängder och sånt som måste vara. Vi håller på att titta på ett sätt att göra med väldigt enkelt såna här slavantenner kallas det. Så att man kan styra på ett väldigt enkelt sätt. Ganska grovt, men ändå få en riktverkan så att man kan välja åt vilket håll man ska skicka. Det visar sig att det så kan man öka räckvidden då på det, så att det går just åt ett håll. Och så får man såna här lober ut åt lite mindre åt andra håll. Men att man faktiskt riktar radio... signal åt ett visst håll. Det visar sig att gör man så får man dessutom väldigt bra koll på var de här radiosändarna befinner sig, eftersom man vet, kan man känna av den, så vet man också att ungefär åt vilket håll den är. Kan man känna av två stycken, kan man känna av tre stycken, så kan man väldigt bra bestämma positioneringen på de här. Och på det sättet så kan man kan sätta ut sensorer i ett sånt här rum till exempel. Sen kan man låta dem känna av själv var de befinner sig. Man behöver inte notera att man har satt den upp i ett hörn där, utan man ser det på grund av radiosignalerna, hur de ser ut. Och det är väldigt trevligt. Då kan man faktiskt bara sätta ut dem och sen samla upp var de befinner sig. Så att definitivt, riktantenner, jätteintressant område.
Fler frågor? Vi har gått om tid för frågor.
Ja, Hade inte just Atmel någon utvärderingskit? Kan du berätta vad det innehåller och vad du har gjort med det?
Ja, precis. Atmel har, de säljer ju, de gör mikroprocessorer och de gör radio också. De sätter på de här på sina mikroprocessorer. De har ett antal olika såna här utvecklingskit. Och just det här som vi hade här, jag vet inte om jag hade någon bild på det. Nej, det är Raven-kort. Det är två kort och en USB-sticka. Det vi har gjort med det är att man låter USB-stickan vara, man sätter in den i sin Windows-maskin. Man får upp den som ett vanligt nätverkskort i Windows. Den är, ja, ni vet hur det ser ut med sina trådlösa nätverk. Så att man kan koppla in sig direkt på nätverket av de här små IP-baserade korten. Just det utvecklingskort från Atmel har en liten LCD-skärm och en liten sån här styrspak. Ungefär som en mobiltelefon, så att man kan. Det är väldigt mycket tänkt för att kunna utveckla och utvärdera såna här system. Man kan interagera, man kan pinga ifrån det här lilla kortet tack vare att man har en LCD-skärm och en liten styrenhet. Kostar ungefär, jag såg en svensk leverantör som sålde det för 600 kronor styck. Utvecklingskort med två såna här skärmar med radio, mikroprocessorer och en USB-sticka. Det säger väl en del också om vad kostnaden på de faktiska prylarna blir känna. Så kan man köra ett utvecklingsprototypkit för att göra så kostar 600 kronor. Då kanske man kan lägga sig volym, köpa det här för en tiondel i alla fall idag. Och det blir, priset blir ännu lägre när det här blir storskalan. Så jag vet inte om det svarade på din fråga, men...
Om det inte är några fler frågor från publiken så har jag en fråga. Vi har ju tagit upp ett par stycken potentiella problem. Mesh routing, säkerhet. Finns det någon showstopper här? Vad är de stora tekniska utmaningarna här? Är det bara att tuta och köra? Eller vad?
Ja, jag skulle säga att det går att tuta och köra idag. Det går att göra det. Men det finns en grej som man gärna skulle vilja bli av med här. Och det är batteri. Ett jättestort problem om man ska placera ut grejer ut i naturen till exempel. Att man sätter ut batterier och det är nickel, kadmium och det är alla möjliga otrevliga metaller och sånt där. Det är svårt att... Ja, batterier är alltid ett problem. Och den stora grejen, om vi kan få ner energiförbrukningen, effektförbrukningen ännu lägre. Kan vi få en tiondel av det vi har idag? Då börjar man närma sig... den punkt där vi faktiskt kan använda energi från miljön. Vi kan använda oss av temperaturdifferenser. Vi kan använda oss av mikroturbiner. Vi kan använda oss av rörelser om vi har det på kroppen. Redan idag så kan vi göra såna enkla grejer där man trycker på en lysknapp för att stänga av och på. Men kan vi sätta ut det om vi ska sätta ut det här för att mäta havet, eller ska vi slänga upp det i molnen för att mäta molnen, så vill man inte ha batterier där, utan då vill man kunna göra det här självförsörjande. Det kan vi inte göra idag för att det drar lite för mycket ström. Kan vi få ner en tiondel av det vi har idag, så är vi på den nivån. Då börjar vi närma oss självförsörjande system och då börjar det bli riktigt intressant. Då börjar det bli riktigt spännande, för att då blir det blir miljövänligt och det blir ännu större skala möjligt att bygga här.
Inga fler frågor? Jo, det är.
Hallå. Ja. Hur ser du på störningskänsligheten i de här systemen? Jag tänker på vi har mycket saker som trängs om radiofrekventa utrymmet här.
Precis. Och det där är väldigt... och det är en sån grej som visar sig ha ett ganska enkelt... Eller enkelt sätt, men det finns ett sätt att komma runt det där som visar sig vara väldigt bra. Och det är att dela upp det frekvensband man har i olika kanaler. Växla kanaler per paket som man skickar. Och sen kan man lära sig ganska bra var de störnings, vilka kanaler som har mest störning på sig. Så är man till att inte välja dem. Och har man dessutom lite mer möjlighet att påverka där, så kan man blacklista. Man kan säga att vissa kanaler får man inte köra, för att där vet vi att där kör vi ett wifi-nät. Med hjälp av det så kan man komma upp i väldigt bra störningskänslighet. Man kan komma upp i 99,99% mottagna paket över månader. Det senaste datatestet. Och det är väldigt bra. Jag blev väldigt förvånad av att se er själv att det gick så pass bra med en så pass enkel metod att komma runt det här. Men tack vare att man kan välja kanaler på ett effektivt sätt så kan man, och sen med omsändningar på sånt som man faktiskt förlorar när man försöker skicka, så kommer det upp väldigt bra pålitlighet. 802.15.4, just det, ja.
Jag vill bara ge dig en spektakulär input här. Det är så att det finns ett elektromagnetiskt fält runt jordklotet. Det kan användas som energikälla för mikroförsörjning med energi. Men jag vet inte om någon har lyckats med det. Det skulle bli en effektivare energikälla än solceller som kräver att det är åtminstone klart att man har tillgång till solen. Och det har man inte hela dygnet. Men den magnetiska cellen har man hela tiden. Det är spektakulärt. Det är spännande. Forskningsprojekt. Men jag ville ge dig den inputen.
Just det. Ja, det låter otroligt häftigt om man har tillgång till den här och kan faktiskt ha nytta av det. Jag är inte själv på den nivån så att jag kan den fysik som krävs för att göra det. Men det skulle vara otroligt spännande. Kan vi få ner energin så pass låg så att vi kan ha nytta av det, så är det fantastiskt att ha tillgång till energi konstant.
Ja, då tackar vi Adam för en trevlig presentation.
Tackar.
Och nu blir det inga fler presentationer här på en stund, så ni kan ju passa på att titta på utställningen i hall B eller smita in på en annan presentation.